God förmiddag! Trevligt att se er här. Mattias Lindsmyr heter jag och kommer från Rimforsa, gift med Petra. Jag har tre barn och jag jobbar på Hjärta till Hjärta i Linköping som programkoordinator för det internationella arbetet, heter det. Jag har gjort det ett år. Innan dess så var jag med min familj tre år i Afrika. Bodde i Sydafrika och jobbade med Evangeliska Frikyrkans arbete där på missionscentret i Nelspruit. Och innan dess så jobbade jag som pastor i Brokyrkan i Rimforsa. Och förra gången jag var här, då jobbade jag som pastor i Brokyrkan i Rimforsa, för det var 2016. Så tack så jättemycket för att ni har välkomnat mig tillbaka. Och nu ska vi inte prata mer om mig. Nu är tanken att vi ska prata mer om Jesus. Därför att han är ju centrum av vår tro, eller hur? Han är vår Herre, han är vår frälsare. Och han är den som också har kallat oss att vara hans lärjungar och att vara hans budbärare. Den här predikan tänker jag att man skulle kunna kalla för Sänd som Jesus. Sänd som Jesus. Vi kan nog vara överens om att Jesus är modellen för vad församlingen är tänkt att vara. Vi är Kristi kropp, säger Paulus. Och menar med det påståendet att vi är ju Jesu representanter på jorden. När människor ser församlingen, när människor upplever församlingens gemenskap, så är hela syftet att Jesus ska bli synlig och upplevd och att människor ska beröras av honom. Vi är hans händer, vi är hans fötter, och församlingens uppdrag är att göra honom synlig genom sitt sätt att leva, tala och handla. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Vi tackar dig för ditt ord som utmanar oss och uppmuntrar oss och vägleder. Herre, jag ber om din helige andes närvaro fortsatt i den här gudstjänsten. Tack för det vi redan nu har fått uppleva. Och nu ber vi, Herre, att ditt ord ska tala. Ditt ord ska väcka till liv det som du har kallat oss till. I Jesu namn. Amen. Efter sin uppståndelse så ger Jesus sina lärjungar missionsbefallningen. Och han säger till dem, som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Johannes 20:21. Lärjungarna blir sända som Jesus. Och det här definierar liksom hela församlingens uppdrag. Då, nu och i framtiden. Några saker som man kan säga om Jesus och hur han bemötte människor och hur han var sänd var att han kom inte för att döma människor utan för att människor skulle ha liv. Han kom för att visa nåd. Han kom för att leda människor in i sanning och få uppleva hans befrielse. Han har kommit för att söka efter det som är förlorat och rädda det. En församling blir missionell när den byggs runt missionsuppdraget. Och här tror jag många gånger att vi som församlingar behöver påminna oss och liksom dra oss tillbaka till den här kallelsen. För församling kan ibland handla om så många andra saker. Men vi behöver påminna oss om att vi har ett uppdrag. Som församling, universella kyrkan men också som lokala församlingar. Vi har ett uppdrag, vi har ett missionsuppdrag. Och det handlar inte bara om missionärer som är på missionsfältet som i Afrika eller Bangladesh eller vart man nu kan tänkas vara. Utan det gäller ju oss här. Det gäller ju Mariannelund. Det gäller ju i Rimforsa. Eller i Östergötland eller Småland eller var man nu befinner sig. Här har vi ett uppdrag och här har Gud satt sin församling att vara ljuset för människor. Kyrkans expansion från Jerusalem till Rom är ju en väldigt märklig historia. Därför att kristendomen hade ju inte så mycket att komma med. Det var liksom ett mission impossible på något sätt i den här världen. Enkla olärda män och kvinnor skulle på något sätt sprida det här budskapet. Inga framstående inflytelserika gestalter egentligen. Inte en massa pengar att satsa på marknadsföring och att göra stora liksom events. Inga teknologiska hjälpmedel. Och de hade enorma hinder i vägen, för de blev ju förföljda vart de än visade sig. Men genom den heliga ande, genom att anden fyllde församlingen och lärjungarna, så var det någonting attraktivt, någonting som gav allt det de sa, där de förkunnade, där de visade liv, mening, innehåll, en attraktionskraft. Och även om budskapet var svårt att ta till sig, ja, Paulus säger det, det är en dårskap för världen det här om korset och det här. Det är liksom inget lättsmält budskap. Men genom att anden var utgjuten och anden gav det liv, så blev mängder av människor frälsta. Kom till tro. Jag tror att mission är det främsta skälet till att Gud har etablerat sin församling här på jorden. Men sen får vi inte glömma bort att församlingen har ju många andra liksom viktiga funktioner. Absolut. Församlingen är platsen för tillbedjan och lovsång, som du har lett oss i så fint. Det gör någonting med oss att få komma tillsammans och tillbe. Vända blicken från oss själva, det som är omständigheterna, och tillbe Gud. Församlingen har också som funktion att vi får komma som gemenskap, som troende, stötta, hjälpa, vägleda varandra, uppmuntra varandra, utmana varandra. Och de grejerna är ju bra, de är viktiga, men allting på något sätt syftar ju till att utrusta oss och sända oss ut. Det är rörelser åt flera håll. I församlingen så rör vi oss mot Gud, vi rör oss mot varandra, men vi måste också ha den här rörelsen ut från oss själva till nya människor. När vi läser om Jesus och när vi också hör nutida vittnesbörd eller berättelser om hur människor då blir berörda av Jesus i den här första delen, så är det så att det är ofta behoven och helhetsperspektivet i den här människans liv som blir avgörande. Där Jesus möter, där Jesus liksom slår an någonting som pågår i vårt liv. Det kan vara, en del kan det vara tankar, en del kan det vara omständigheter, en del kan det vara en teologisk fråga eller vad som helst. Jesus knyter alltid an till det som är det djupaste behovet hos de människorna han möter. Min pappa, kanske någon som känner honom, han heter Carl Gunnar Jonsson. Jag är ingift Lindsmyr, egentligen heter jag Mattias Jonsson till att börja med. Han dog för 2017. Och då var vi i Afrika och jag, du vet, åkte hem fram och tillbaka för att vara med där på slutet. Och så dog han och så skulle vi på en månad liksom bara göra ordning allting med begravning och packa ner lägenheten. Och ni vet, det blir kaos. Och sen tillbaka ut till Afrika liksom. Så jag visste någonstans att han hade börjat skriva, tillsammans med min mammas hjälp, lite memoarer, liksom där, berätta sin livshistoria, för han hade en väldigt brokig sådan. Och jag visste att det här fanns någonstans, och förra veckan så hittade jag de här skrivböckerna som han har berättat och mamma har skrivit ner. Och det är en skakande berättelse där han har liksom, för mig har han ju bara, han är bara skummat på ytan, han har velat skydda mig. Men i den här skildringen så går det liksom mer in på detaljer liksom. Hur han som 7-8-åring började göra olika brott och så i Kalmar. Och det går år fram och tillbaka där, och så när han är 12 år gammal så sitter han i sitt klassrum. Och då kommer polisen in i klassrummet. Och så går de fram till magistern och säger att vi ska ta med honom till en uppfostringsanstalt. Inför alla i klassen. Han får resa sig upp, gå fram inför klassen och säga hej då. Alltså hans föräldrar är inte ens med här, det är polisen vi pratar om. Och så tar de hem honom. Hans mamma får packa ihop grejer i en resväska. Och sen tar de honom, sätter honom på ett tåg upp i Norrland. 12 år gammal. På en uppfostringsanstalt. Och så beskriver han all misshandel, alla övergrepp, allting som han har blivit utsatt för. Som bara växer det här hatet inom honom mot vuxenvärlden, mot myndigheter, mot allt och alla. Och hur hans liv liksom fullständigt spårar ur. Och han berättar, han rymmer ju hela tiden, in och ut. Han sitter 15 år av sitt liv på olika anstalter. Börjar missbruka alkohol och liksom fylld av hat och frustration och ångest. Och där var ju hans behov liksom. Hur ska det här kunna brytas i hans liv liksom? Det börjar så tidigt. Och där knyter Jesus an vid ett tillfälle på fängelse. Han möter en grupp Jesus folksmänniskor som är där och sjunger och berättar om Jesus. Han får ett traktat. Han var ju inte immun. Liksom. Han hade en faster som hade bett för honom hela hans liv. Den enda egentligen som hade brytt sig om honom. Så att, klart, han hade ju vissa erfarenheter liksom ändå. Men där på Härlanda fängelse tror jag det var, så får han böja sina knän och ta emot Jesus som sin frälsare. Och där blir han frälst liksom. Och han blir döpt i Holmesta, en frikyrka där. Och sen var det fram och tillbaka så här liksom. Men hans behov var ju att bli älskad, att bli accepterad, att få möta liksom någonting annat. Och där mötte Jesus honom. Han fick känna att oavsett allt det här du har gjort, allt det här du har varit, så älskar jag dig. Och hur det liksom fick bli drivkraften i hans liv. Han var otroligt driven att berätta om sin tro. Åka runt på Sveriges fängelser, och han hade tältmöten på Skara Sommarland, och det var på Gustavsvik i Örebro, och det var överallt. Bara en passion och driv att berätta för fler om Jesus. Så Jesus knyter an till det behovet vi har som djupast. Hans behov var att känna sig älskad, sedd, bekräftad. Och han fick känna det av Jesus. Och när han gjorde det, fick uppleva den här befrielsen, så tog det tag i honom och förändrade hans liv. Det var väldigt vad långt det blev under där. Nu ska vi läsa bibeltexten. Och det är från Matteus evangeliet 9. Och där står det så här. För nu ska vi se lite då på hur Jesus bemötte människor. Hur missionerade han? Då står det så här att Jesus vandrade omkring alla städerna och byarna. Och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det är speciellt en vers i det här bibelsammanhanget som är fantastisk, tycker jag. Den här bibelsammanhanget, det står ju ett större sammanhang där mängder med människor blir både befriade från demoner och olika sjukdomstillstånd. Det är väldigt häftigt. Det är mycket saker som händer som vi kan längta efter och som vi kan be om och sådär. Och så vävs det också in olika uppmaningar och utmaningar i det här sammanhanget kring kallelse och tjänst och efterföljelse. Men den här versen blir ändå nyckeln på något sätt. Och det är versen där det står: när han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. När han såg människorna. Det här är min första punkt. Jesus såg människorna. Jag vet inte om du har mött människor som ser dig. Alltså varje dag på jobbet och kanske varje söndag i kyrkan så ser ju människor dig rent fysiskt sådär. Med sina ögon och kanske man hejar på varandra lite sådär. Men sen finns det de här människorna som ser dig. Har ni mött dem någon gång? När det verkligen blir på riktigt att den här människan möter mig med sin blick. Den ställer de här frågorna, den stannar upp och jag känner liksom att det här är en person som jag verkligen skulle kunna säga nu hur det verkligen är. Och när jag gör det så skulle personen göra skillnad för mig i min situation. Det är alltså en sån som stannar upp för att den är intresserad. Försöker förstå. Och när det behövs, stannar upp och gör det som krävs. För mig handlar det här om det fantastiska ordet närvaro. Och att vara närvarande, det kommer med ett högt pris. Därför att då kommer vi ibland behöva tänka om. Vi behöver stuva om i almanackan. Vi behöver prioritera om saker. Det kommer med ett pris att vara en seende människa. Att stanna upp likt Jesus. Men jag tror att det är så viktigt när vi pratar om ett missionellt liv. Jesus såg människorna. Och Jesus ser dig, skulle jag vilja säga också. Jesus ser dig. Idag så stannar han upp vid dig. Han ser dig, han känner medlidande med dig. Och det är nästa punkt. Vi kan ju se väldigt mycket. Vi kan läsa väldigt mycket. Vi kan gå förbi väldigt mycket. Vi kan uppmärksammas på väldigt mycket. Vi kan ha åsikter om väldigt mycket. Men vi behöver känna empati. Vi behöver känna medlidande med det vi möter. Det kan vara en person, men det kan också vara ett samhällsproblem. Det kan vara ett lokalt problem i Mariannelund som behöver adresseras. Känner vi medlidande? Ser vi och gör vi någonting när det här drabbar oss? Medlidande är att kunna sätta sig in i en annan människas situation. Att kunna föreställa sig hur det är att ha det som en specifik grupp av människor. Alltså, den heliga ande berör inte oss bara med härliga, mysiga känslor när vi sjunger lovsång i kyrkan eller när vi träffas i vår hemgrupp och ber tillsammans eller vart det nu är där vi möter Gud. Utan den heliga ande framförallt berör oss med Jesu hjärta för de förlorade. Med Jesu hjärta för människors situationer. Anden öppnar upp Guds hjärta och visar oss det medlidande han känner med en sargad och hårt slagen värld. ...1996 kom jag till Götabro. Som ung, hade precis gått ut gymnasiet, kom dit, 19 år var jag idag, typ. Och rätt så där, jag hade strulat massa i tonåren så jag var inte så kyrkligt anpassad. Men så kom jag på den här bibelskolan och det var så starkt för mig. Det kändes som att varenda dag var en dag när Guds ande bara drabbade mig hela tiden. Det var liksom rivstart på något sätt. Det var väldigt speciella veckor. Och så var det så här onsdagskvällsmöte som man hade. Varje onsdag hade man typ väckelsemöte. Då bjöd man in folk. Så det kom folk utifrån också på de här mötena. Och så utmanades alla som var med där och ge sitt vittnesbörd. Och liksom betjäna människor i förbön och sjunga och allt möjligt sånt där. Och så testade vi våra vingar. Och på det här mötet så pratades det om att bli uppfylld av den heliga ande. Och jag längtade efter det. Och så stod jag vid min stol där och vi sjöng lovsång och sådär. Och då helt plötsligt är det som att det spelas upp en film för mig. Det är precis som att jag går in i en film. Det är väldigt starkt. Jag kan inte förklara hur starkt det här var, men det låter nästan löjligt. Men det var i alla fall, jag stod som i en film. Och framför mig så ser jag en stor tegelmur. Liksom riktigt bastant tegelmur. Och i den här muren så sitter det liksom kättingar fast i den här muren. Och fäst i de här kättingarna så sitter det en man fast liksom, vad säger man, fjättrad, fastkedjad i de här kedjorna. Och han har trasiga och smutsiga kläder, han ser lite vild ut. Liksom skägg och rufsigt hår och sådär. Och hans ögon är nästan ut ur huvudet och han skriker och han försöker få uppmärksamhet. Liksom. Ser ni bilden här? Han sitter fast, i panik, försöker få kontakt på något sätt. Och sen ser jag mig själv stå där med ryggen vänd mot den här mannen. Och precis utan räckhåll. Han når mig inte liksom. Precis. Och jag har skinande vita kläder på mig. Och jag står där med upplyfta händer. Och i min högra hand har jag en nyckel av guld. Och jag bara liksom, vad är det som händer här? Varför står jag där med uppsträckta händer med en nyckel av guld och hör inte den här mannen? Liksom? Det är helt fruktansvärt. Och då känner jag hur Jesus säger, det är det här jag har kallat dig till. Att du ska vända dig om. Med den här nyckeln av guld som du har fått i frälsningen. Det här som du har fått som ett sånt fantastiskt befriande liksom liv och budskap. Du ska vända dig om. Du ska låsa upp den här mannens bojor. Det är vad du ska göra med ditt liv. Jag vet inte om du tyckte att det här var starkt. Men för mig var det här otroligt starkt och omtumlande. Jag kände direkt, jag måste ut som evangelist. Och jag försökte på alla möjliga sätt där. Och jag fick Anders Nordström, om någon känner honom. De skulle ut med ett team som skulle heta Team Puls. Och jag liksom, jag vill med. Jag hade aldrig läst hela Bibeln. Jag kände mig som världens sämsta kristen. Men jag ville ändå ut liksom. Och han tillät mig att följa med. Och jag hängde på ut. Och han sa, ikväll vittnar du. Och nu vill jag att du ber för de där människorna. Och ja, nästa vecka ska du predika. Så det där blev den här upplevelsen. Av medlidandet hos Gud. Medlidandet med den där mannen. De människor som sitter fast, det drabbade mig och gjorde att jag verkligen ville ge mitt liv för att tjäna Jesus. Och det kan man göra på en mängd olika sätt. Bara för att jag jobbar som projektkoordinator på Hjärta till Hjärta så innebär det inte att jag inte har samma kallelse. Att vara den där personen med dem jag möter. Det spelar ingen roll om man är pastor eller missionär eller evangelist eller ungdomsledare eller lärare på någon folkhögskola. Vi är alla kallade att ta del i hans mission. Får jag läsa en bibeltext till bara, till avslutning. Lukas 18. Ja, ni kommer ihåg va? Jesus såg människorna. Och Jesus fylldes av medlidande med dem. När Jesus närmade sig Jeriko, Lukas 18:35, satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Jesus möter den blinde mannen vid Jerikos port. Och den centrala frågan är: vad vill du att jag ska göra för dig? Är inte det en väldigt konstig fråga? Jesus vet ju att han är blind, eller hur? Och ändå så ställer Jesus den här frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Det här är en sån känslighet och en sån fin egenskap hos Jesus. Att han ställer frågan. Därför att det kunde ju faktiskt ha varit så, tror du eller ej. Men det kunde ju ha varit så att den innersta längtan, det alldeles djupaste behovet hos den här mannen, kunde ju faktiskt ha varit något helt annat än att han var blind. Så Jesus frågar honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Att ställa frågor är samma sak som att öppna upp för delaktighet, gemenskap. Det handlar om att våga låta sig beröras av en människas djupaste behov. Vi behöver bestämma oss för att inte leva avskärmade från människors livssituationer. Och jag tror att vi behöver ställa många frågor. Och inte bara förvänta oss det här svenska: det är bra. Jo, det är bra. Och sen går vi därifrån. Utan stanna upp, se och fråga: vad vill du att jag ska göra för dig? Och precis som jag sa när jag sa att Jesus såg människorna, att Jesus ser dig, så tror jag att Jesus stannar upp idag inför dig och frågar samma fråga: vad vill du att jag ska göra för dig? Vad längtar du efter? Vad är det som är ditt djupaste behov? Det kan du få berätta för Jesus. Och där sker befrielsen, där sker förvandlingen. Det kanske inte sker i ett nu. För min pappa var en process av förvandling. Det gick upp och ner i hans liv. I mitt liv är det sannoliken på samma sätt. Men vi behöver berätta för Jesus. Och han vill lyssna. Och jag tror också att vi vill vara sådana människor i våra församlingar som är lyssnande, seende människor. Men som inte bara lyssnar och ser och iakttar eller observerar, utan människor som agerar. församling som agerar utifrån det medlidande som anden föder i oss. Det första Jesus sa till sina lärjungar var: kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Det sista han sa innan han lämnade dem var: åt mig har getts all makt i himlen på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Jag har försökt ge er några tankar bara hur man kan göra det. Det är inte en massa liksom teorier eller strategier, utan det handlar mer om attityd. Det handlar mer om hur vi möter människor i vardagen. Vi ser människorna. Vi låter oss drabbas av Jesu medlidande för människorna. Och vi frågar: vad vill du att jag ska göra för dig? Jag är kallad och du är kallad. Och tillsammans är vi Kristi kropp. Vi behöver varandra. Vi är alla så olika. En del är framåt och på liksom. De kan berätta för vem som helst om Jesus. De kan liksom komma till där hur som helst. Men alltså, vissa känner sig oerhört obekväma med det. Men man känner sig väldigt bekväm att visa omsorg, lyssna. Alltså, vi är ju väldigt olika. Och det är bra. Det är precis så det ska vara. Evangelisation handlar inte om att man går ut och delar ut traktater och knackar dörr eller vad man nu tänker sig att det handlar om. Det handlar om att se, känna medlidande och vilja bli svaret på frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Ska vi be? Herre, jag tackar dig för din kallelse. Jag tackar dig för varje person som finns i den här gudstjänsten och som har lyssnat på de här tankarna. Jag ber att ingen ska känna fördömelse eller negativa känslor. Och om de gör det, så ber jag att det ska få rinna av, Herre. Utan jag ber att det som du har inspirerat med, det som är dina tankar, det ska få slå rot och det ska få bära frukt. En del av oss kanske tänker på vissa människor just nu som vi har sett, som vi känner medlidande med, men där vi kanske ännu inte har agerat. Då ber jag att du ger oss frimodighet och förmåga att göra det. Att våga gå ur båten och gå på vatten. Att våga bli sträckt lite. Kom heligande och gör det med mig. Jag tackar dig för den här församlingen. Tack för alla människor som ska komma till. Tack för alla människor som ska få gå ner den här dopgraven och få begrava sitt gamla liv och få stå upp till någonting nytt. Jag tackar dig, Herre, för att din församling är ljuset i mörkret, saltet i förruttnelsen. Hjälp oss att se oss som vi är. Du säger att du är världens ljus, och det kanske vi har lätt att förstå. Men när du säger att ni är världens ljus, då kan det bli svårare. Men hjälp oss att se det, uppleva det och tro på det. Att vi är världens ljus. Tillsammans som gemenskap. Jag signar resten av gudstjänsten när vi går in i en stund av förbön och bön. Jag ber att du ska göra ditt verk. Berör oss med din heliga ande. Amen.